Hela Bibeln talar ju massor om bön. Och ibland så gör den det genom undervisning, den gör det genom exempel och genom liknelser och på många andra sätt. Och ibland så inbjuds vi i liksom människors böneliv. Och så får vi liksom glänta lite på dörren och få kika in i andra människors böneliv. Vi skulle kunna ta Mose som exempel i Gamla testamentet. Han får ju tala med Gud uppe på berget. Och det är, när man läser det där samtalet, då är det nästan som att det är som att det är två kollegor emellan. Och Mose, han är oerhört frimodig i sina böner. Och det verkar också som att Gud gillar det. Ibland så är Mose och Gud inte överens. Och ibland så är det som att Mose måste få pysa ut sin frustration över att vara människa. Och ibland är det faktiskt Gud som pyser ut sin frustration över det där folket som aldrig verkar göra som han säger. Och så är det som att det finns en förtrolighet mellan Gud och Mose och en ömsesidighet dem emellan som är väldigt, väldigt vacker, tycker jag. Och vid något tillfälle så är det faktiskt så att Mose och Gud, de håller på och förhandlar med varandra. Och de gör det tills Gud ger sig. Och det där är ju en helt annan predikan. Men det är faktiskt lite intressant att Gud ger sig. David, han är en annan sån här person. Och Davids böneliv är fyllt av känslor. Där finns tacksamhet, där finns vördnad, tillit, tillbedjan, glädjetjut, ångest, vrede, hämndlystnad. Och de här bönerna hittar vi i Bibelns stora bönebok, Saltaren. Och ibland när vi läser de här bönerna så kan i alla fall jag tänka, nej men kan man verkligen säga så där till Gud? Ja, det kan man. Och David och de andra psalmisterna, de anklagar Gud väldigt många gånger. De anklagar honom för att han sover. De anklagar honom för att han inte bryr sig. För att han har glömt bort dem. Och det finns en anledning, tänker jag, till varför Saltaren har varit och fortfarande är så älskad genom alla tider. Därför att Saltaren på något sätt speglar både de mörka och de ljusa djupen i en människa. Alltså både det goda och det botten mörka. Allt verkar liksom få plats i Saltarens böner. Och det här sker liksom på något sätt, det finns inget skyddsnät. De här bönerna är väldigt ärliga. Och det är böner utan en massa religiös liksom fernissa. Att man ska försöka snygga till det inför Gud. Och mitt i det här så kommer vi in liksom från sidan. Moderna 2000-tals människor. Med alla våra erfarenheter. Och några av oss finner massor av tröst i att man ber, i att man tror. Och andra har ett ganska stort mått av frustration. Hur gör man egentligen? Hur inleder man en livslång relation med någon som inte syns? Bara det är ju svårt. Vad är liksom avstampet i en varm bönerelation med Gud? Det är frågan som vi ställer oss idag. Och jag tänker att jag skulle vilja ta med er till en text som inte är hämtad från Saltaren, trots den här inledningen, utan ifrån Nya testamentet och Filipperbrevets 4:e kapitel. Och vi läser ifrån vers 6. Och vi kommer alltså mitt in i ett avsnitt där Paulus är författaren och han skriver till de kristna i Filippi. Och så ger han dem en rad olika uppmaningar. Och där mitt i så står det så här: gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Då skall Guds frid, som är mera värd än allt vi tänker, ge era hjärtan och era tankar skydd i Kristus Jesus. Alltså han säger, bekymra er inte, utan be. Och jag tänker att det här är ganska intressanta motsatser. På ett ställe så säger Jesus, var inte rädd, utan tro. Och man kan ju tro att motsatsen till bekymmer och rädsla skulle vara mod och hjältemod. Var inte rädd, utan modig. Men det står inte så. Utan vi får lägga märke till bekymrets och rädslans motsats är tro och bön. Är du med på det? Var inte rädd, utan tro. Bekymra dig inte, utan be. Och här, tänker jag, krävs det ett mått av urskiljning. Därför att vissa bekymmer är bra att bära. Alltså en rakt igenom obekymrad människa, det är ju nödvändigtvis inte något positivt, eller hur? De kanske hamnar hos kronofogden eller alla möjliga insatser i samhället. Det är för att man inte känner ansvar eller bekymrar sig och inte bryr sig om någonting. Så frågan är ju lite granna vad det här betyder och vad det inte betyder att inte liksom bekymra sig. För Jesus, han är bekymrad. Han är bekymrad ganska ofta. Över det mesta. Och Paulus, han är bekymrad. Över alla församlingar han har varit med och grundat. Och som han inte tycker gör som han säger. Och man kan märka liksom på Paulus, ibland så listar han upp en lång lista på alla lidanden som han får utstå för att han är kristen ledare och apostel. Och han nämner skeppsbrott och det är piskrapp och fängelse och allt vad det är. Och till råga på allt annat så har jag också haft bekymmer, säger han, för alla församlingar. Alltså en viss vånda för medmänniskor, för en blödande värld. Det vi kallade till att dela med Jesus. Alltså en fullständigt obekymrad kristen har förmodligen inte tagit livet på allvar. Medans annat som du och jag sliter med och tror att vi måste bära själva, skulle vi behöva lämna över. Och då skulle ju någon som tycker om ordning och reda säga, ja men berätta då Erika, kan du inte liksom lista upp i 2 kolumner vad är det man ska bära och vad är det man inte ska bära? Men det är ju inte riktigt så det går till. Och det här, tänker jag, som urskiljningen kommer in. Alltså hur ska jag förhålla mig till livet? Och jag har en bön som jag brukar be ganska ofta. En bön som finns formulerad i en bok som Magnus Malm har skrivit som heter Kännetecken. Och den här bönen lyder så här: Jesus, du har lovat att ge vila åt den som arbetar och är trött av tunga bördor. Du som har ett milt och ödmjukt hjärta, lär mig att bära det jag måste. Du som bar korsets ok, bär det jag inte behöver. Är ni med på den bönen? Det är ju en bön om just den där urskiljningen. Vad är det, Jesus, du vill att jag ska bära? Vad är det du vill att jag ska be över? Vad är det du vill, Jesus, att jag ska bekymra mig över? Och vad är det du vill att jag ska dela tillsammans med dig? Smärtan som du känner för världen och tillvaron. Och vad är det jag skulle behöva lämna över till dig? Gud, ge mig urskiljningen så jag vet vad jag ska bära och vad jag ska lämna. Och det är en bra bön, tänker jag. Och det här med att nämna allt i bön är ju lättare sagt än gjort. För jag tänker att alla vi som är här, vi bär med oss i vår gudsrelation. Precis som i alla andra relationer vi har med andra människor. Så bär vi med oss en massa bilder och eventuella liksom låsningar som vi skulle behöva släppa taget om. Ni vet när man grubblar över relationer som man har till andra människor. Det kan vara en arbetskamrat, det kan vara till barn, till sina föräldrar. Ja, men till vilka som helst egentligen. Och ibland så behöver vi sortera i vad är det som gör i en relation att man inte hör varandra. Jag vet inte om ni har varit med om det, jag är med om det. Att man liksom behöver reda. Ja, men i den här relationen, varför förstår vi inte varandra? Varför hör vi inte varandra? Det kanske är någonting som låser den här relationen. Och jag tänker att samma kan gälla i våran gudsrelation. Det kan finnas en och annan bild som vi skulle behöva släppa taget om. Och en sån här bild skulle kunna vara våran syn på fromhet. Att vi någonstans har lagt på ett filter över våra böner när vi liksom tänker okej, vilka ord är okej att säga, vilka uttryck är okej att säga och vad är det jag inte får säga. Och här tänker jag att kyrkan genom historien har haft lite klurigt att navigera rätt. Därför att vi har ett enormt behov av att dela upp livet i andligt och inte så andligt. Och så tänker vi det andliga har med Gud att göra och det inte andliga, det liksom ligger lite utanför. Och så har vi lagt på att vi tänker att bön det har med det andliga att göra, medan allt det andra som livet består av, nej, men det får vi liksom klara av alldeles själva. Det måste jag lösa på egen hand. Och jag tänker att det där kan vara en sån där uppdelning och bild som vi kanske har. Och som vi skulle behöva, eller jag tror att vi skulle må bra av, om vi liksom gjorde upp med den bilden. Och den andra bilden är lite släkt med den första. Och den bilden har med misstänkliggörandet av vårt eget känsloliv att göra. Jag tänker att vi bär på djupa låsningar med känslans plats i kristen tro. Vi har hört så många gånger att vi inte ska lyssna till våra känslor. Och jag tror att det är ett dåligt råd. När sorg, ilska, djupa och ganska fula frestelser dyker upp i vårt hjärta, ja, men då gäller det att lägga locket på och tänka, nej, men det där är nog bäst att inte tala om. Det där är nog bäst att liksom bara inte låtsas om att det ens finns. Eller ens se på, eller inte ens spegla sig i det. Och det hjälper oss inte att vi lägger locket på våra känslor. Och jag hoppas att du hör mig säga, alltså jag sa inte att vi ska liksom regeras av våra känslor, att det ska styra oss. Men vad skulle hända om du och jag börjar liksom ta fram våra känslor. Och så att vi började tala sant om dem. Att vi säger som det är, ärligt och naket. Bönen, säger Paulus i den här texten vi läste, att den behöver ske i tacksamhet. Och man kan ju bli galen. Jag kan bli det i alla fall, när man hör det. För jag tänker så här, ja, men när jag är ledsen och förtvivlad och frustrerad och liksom bara tänker att allt är bara skit liksom, så ska man också vara tacksam mitt uppe i allt det där. Vad är det han säger egentligen, Paulus? Alltså han säger inte att vi ska vara tacksamma för allt. När livet rammar oss liksom med full kraft ifrån sidan och sorgen bara väller över dig, då finns det ingen bibeltext som säger att du ska vara tacksam och tacka för det. Däremot så verkar Paulus liksom, han gläntar lite på en dörr och liksom verkar mena någon slags grundton i sitt liv. En grundton av att tacka Gud för vem Gud är. Mitt i smärtan, mitt i frustrationen, mitt i vad du än befinner dig i, så öppnar Paulus liksom för en sorts tacksamhetens hållning som inte ska förväxlas liksom med någon sån här hurtighet eller en förljugenhet. Det handlar inte om att det liksom ska gå emot det här som jag sa innan, att man ska vara ärlig med sina känslor. Utan allt ska fram, för allt får plats, lär vi oss från bönerna i Saltaren. Men också tacksamheten. Och då, säger Paulus, då ska vi få Guds frid. Och vad är det? Det är ingen självkontroll. Att man liksom alltid skulle vara i en slags liksom så här fridsstadium. Eller ett slags jämnmod. Det är inte där Bibeln lockar till. I andra översättningar, i till exempel Folkbibeln, så står det så här. En frid som övergår allt förstånd. Alltså någon slags obegriplig frid. Och hur kan man ha frid mitt i livets fight? Hur kan man ha frid när man har förlorat sitt jobb? Hur kan man ha frid när man lever i konflikter i en familj? Hur kan man ha frid när sjukdomsbeskedet är förfärligt att bära? Ja. Det övergår förståndet att man kan ha det. Men i den där liksom överlämningen, alltså det vill säga att tala sant med Gud, så verkar det finnas något sorts löfte om att kunna erfara obegriplig frid. Mitt i allt. Trots allt. Och jag gillar det där. Det här uttrycket. En frid som övergår allt förstånd. Den är liksom på tvären med hur man borde må. Och nu är det ju inte nödvändigtvis kopplat till måendet. Men det jag menar är att man kan må jättedåligt. Man kan vara jättesjuk. Och ändå erfara någon slags djup. Frid. Och det är liksom någon sorts paradox i det. Och det intressanta är ju att texten säger inte du kommer att få svar. Du kommer att få ett ja och ett okej på alla bönerna. När du gör alla dina önskningar kunniga. När du berättar allt för Jesus, så står det inte i texten att han kommer att ge dig allt du ber om. Och på ett sätt så tänker jag att det är tur att han inte gör det. Om vi skulle återvända till Saltaren när psalmisten ber om att Gud ska ha ihjäl alla som vill honom illa. då tänker jag, vilken tur att Gud inte svarar på alla böner. Hur skulle det se ut i våran värld då? Och då kan man ju undra, men varför finns de där bönerna med i Saltaren då? Jo, men det är ju för att Saltaren handlar om att vi får inblick i människors böneliv. Alltså vi får liksom bara se hur människor har bett, hur öppen och ärlig de är med Gud. Men Gud svarar inte på alla böner, och det är tur. Men hans djupaste svar är frid. Och jag hoppas att du hör mig rätt, för visst, Gud svarar också på dina böner. Han rör vid omständigheter, han gör under. Men det djupaste löftet är att hela ditt sinne, dina tankar, allt det här ni vet som brukar löpa amok liksom, när man inte mår bra, eller när man kastas omkull av livets omständigheter, så kan vi ändå få omslutas av Guds frid. Och jag skulle vilja måla bilden för dig att bön i första hand inte handlar om ett informationsutbyte. Gud väntar inte på att du liksom ska upplysa honom om det som han inte vet. Och bön är inte heller någonting tekniskt. Bön är inte fraser, det handlar inte om formuleringar, det handlar inte om ett visst tonläge. Det är liksom inte det som är fokus. Vi trycker inte på vissa knappar för att Gud ska göra som vi vill. Det finns sån bönundervisning, det är jag fullt medveten om. Klädd liksom i kristen dräkt. Ja, men om du bara säger rätt saker, om du bara använder rätt formuleringar. Men vi kan inte manipulera Gud. Han funkar inte så. Bön handlar om, det liksom är att koppla samman med allting centrum. Bön handlar om att koppla samman med skaparen, med det heliga. Och ett liv i bön, tänker jag, handlar djupast om att söka Guds närvaro. Alltså ditt och mitt vardagsliv, alldeles vanliga liv med spilld mjölk och flingor på morgonen, hämta barnen på dagis, åka till arbetet, titta på tv och allt det där vanliga som är ett liv. Att betala räkningarna, att deklarera. Allt det märks av Herrens närvaro. Alltså på något sätt så får hela ditt liv bära någon sorts fingeravtryck. Någon sorts avtryck av Herrens härlighet. Och det är där som är bönens väsen på något sätt. Det är inte fråga om fraser här och där. Och broder Lorenz, han var en kock i ett franskt kloster. Han har författat en bok som heter Att leva i Herrens närvaro. Han säger att nyckeln till vänskap med Gud, det är inte nödvändigtvis att förändra det man gör, utan att förändra sin attityd till det man gör. Alltså ett djupare andligt liv kanske inte alltid handlar om att sluta göra en massa saker, utan att de sakerna som jag redan gör, som liksom ingår i mitt vardagsliv av arbete, av skola, av plikter, fritidsintressen, familjerelationer, vänner. Allt där får liksom ett nytt kännemärke. Hela mitt liv, allt det rymmer, får liksom en ny smak. Alltså allt det här som man brukar göra i egen hand börjar man göra för Gud. Och det kan vara att äta, att bada, att arbeta, att bära ut sopor, att prata med grannen. Allt blir märkt av Gud. Därför att man börjar leva hela sitt liv inför Gud. Man delar inte längre upp livet i andligt och icke-andligt. Och när jag lever där med hela mitt liv inför Gud, och där så kopplar bönen ihop det heliga. Bönen märker mitt vardagsliv med helighet. Och jag skulle vilja avsluta med några enkla råd Förra söndagen predikade Madeleine utifrån Bibeln i vardagslivet. Och hon gav några råd. Och då tänker jag att då ska jag också ge några enkla råd som har med bönen att göra. Och det första är att ibland så kan det vara läge att be med hjälp av saltaren. Jesus gjorde det. Apostlarna gjorde det. Och det är väldigt slitstarkt. De bönerna håller. Det finns liksom anledning att den böneboken har hållit så länge. Och ibland så behöver vi hjälp att uttrycka vad det är man känner. Och då kan det vara ganska skönt att också få luta sig åt att andra har varit med om ungefär samma sak. Det finns en tröst i det. Och det finns hjälp i det. Och särskilt i vår kultur, när vi liksom tänker, nej men jag måste ju uppfinna allting själv. Jag måste ju komma på bra formuleringar. Det är för att vi är så vana att tänka att vi ska kunna sätta ord på våra känslor. Vi ska kunna beskriva saker. Och då är det väldigt, väldigt skönt ibland att bara liksom luta sig åt någon annans ord. Och inte behöva uppfinna alla ord själv. Och det andra är, lev i en bön så länge det ger smak. Och vad jag menar med det är att man liksom kan leva med en enda bön länge. Precis som man kan leva med en bibeltext under en längre tid. Jag ber ofta samma bön. Och det finns en vila i det. Särskilt för en förkunnare som tror att orden är viktiga, att de spelar roll. Så är det väldigt gott att få vila i samma bön dag efter dag efter dag. Och det tredje enkla rådet, be korta bönesuckar. Det kanske finns en kort liten fras som liksom kan suckas fram i ett enda andetag. Beroende på vad du är i för läge. Herre, förbarma dig. Det kan du be 10 000 gånger på en dag. Herre, förbarma dig. Jag litar på din nåd. Tack Jesus att du dog för mig. Eller kanske bara, tack Jesus. Tack Jesus. Möt mina jobbarkompisar idag. Tänk om den liksom bönesöcken. Tänk om vi skulle be en sån bönesök gång på gång när man blir påmind. Var med mina jobbarkompisar idag. Eller låt ett bibelord få genomsyra din bön. Herren är min herde. Och så stannar du kvar i den bönen så länge det liksom ger smak. Lev i den bönen. Låt det liksom få genomsyra alla dina porer. Därför att bönens avsikt är inte alltid... Alltså det är klart att vi får begära saker och vi får önska förändringar inför Gud. Men bönen finns liksom på flera skikt. Och en av de skikten det är liksom att... På ett djupare plan så säger man att Gud, sätt ditt märke på mitt liv. Sätt ditt märke på mig. Låt hela mitt liv få bära en smak av dig, av helighet och av himlen.